Hej Moa!
Hej Lisa!
Nu sitter vi här igen.
Det gör vi. Och idag är jag supertaggad för vi ska prata om Uzbekistan.
Ja! Jättekul. Och vi har pratat med Marianne Lanatza igen. Som ju var med och pratade i Marokkopodden.
Precis. Och jag har lärt mig jättemycket.
Ja.
Så det hoppas vi ju att ni som lyssnar också kommer göra.
Verkligen. För Uzbekistan är ju ett av de här många länderna som man är väldigt dålig på.
Mm.
Till exempel så känner jag att vi båda två var tvungna att kolla på en karta för att verkligen förstå var det låg någonstans. Mm. Om vi ska börja med att beskriva, vad har vi för grannländer? Försöka placera lite.
Ja, Uzbekistan gränsar till Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Afghanistan och Turkmenistan.
Precis. Och sen har vi det här speciella med att Uzbekistan är ett double locked land. Vilket innebär...
Nej, double landlocked.
Double landlocked land.
Precis, och det innebär att om man befinner sig i Uzbekistan så måste man resa genom något av grannländerna och något av grannländernas grannländer för att komma till vatten, alltså till hav.
Ja.
Så det är alltså två länder innan man kommer till öppet hav.
Och det här är ett av världens två länder som har det så här. Alla andra länder har bara ett land att ta sig igenom.
Det är Uzbekistan och det är...
Liechtenstein.
Mm, precis. Och Liechtenstein är ju väldigt mycket mindre än Uzbekistan. Så därför kan man förstå hur beroende Uzbekistan blir av sina grannländer för all export och import.
För Uzbekistan landmässigt ser ungefär samma storlek som Sverige. Men däremot så bor det 34 miljoner människor i landet. Och nästan 3 miljoner bara i huvudstaden Tashkent. Och statsskick?
Mm. En republik.
Och vi har en president.
Som heter Shavkat Mirziyoyev.
Och jag är glad att du säger, för jag vrickar tungan varje gång.
Jag ber om ursäkt om jag inte uttalat det helt korrekt.
Ja,
men Mirziyoyev har jag förstått att det uttalas.
Ja.
Vi var ju inne på det här med att Uzbekistan är väldigt beroende av sina grannländer.
Precis.
Och det finns ju en annan aspekt som gör också att de är mer beroende av dem. Och det är ju den här stora fokuseringen på bomullsproduktionen i landet.
Ja, under Sovjettiden så bestämde man sig för att i Uzbekistan, eller delar av Uzbekistan, skulle man producera bomull för hela Sovjetunionen. Och bomull är väldigt vattenkrävande, vilket gjorde att man, och det är antagligen därför man valde det här området, för att det fanns stora floder och det fanns Aralsjön. Men idag så är Aralsjön en tiondel av vad den var när den var som störst.
Mm.
Så där märker man vad stor påverkan våra val av vad vi odlar för någonting och gör med miljön.
Precis, och det beror ju också på att den här regionen där bomullen odlas det är inte en region där bomull växer naturligt.
Precis.
Vilket såklart också påverkar kanske mängden vatten som behövs och sådär. Att det växer inte naturligt helt enkelt.
Ja, precis. Och då ska man ju också tänka på att på grund av att man tillverkar bomull så tillverkar man ju inte heller mat. Utan man producerar bomull för att exportera och sen är man tvungen att importera mat. När man istället skulle kunna tillverka mat som drog mindre vatten, som gjorde av med mindre vatten. Och man har ju försökt att få bönder idag att börja producera någonting annat. Men eftersom man har producerat bomull i så många generationer så är det svårt att byta gröda.
Och bomullsproduktionen som du nämnde, det var ju Sovjet som bestämde att på den regionen som idag är Uzbekistan, det här de skulle producera bomull, det är ju inte det enda som har blivit kvar från Sovjet.
Nej, precis. Man kan ju säga att det är auktoritära styrelseskick som har funnits sedan landet blev flytt från Sovjetunionen 1991. President Kirimov som blev satt på makten, eller vid makten av Sovjetunionen 1991. Han satt kvar till 2016. När den nya presidenten Mirziyoyev, nästan rätt va, fick makten när Kirimov gick bort.
Mm.
Och han var ju också den presidentkandidat som vann det valet som var nu i höstas 2021.
Mm. En aspekt som jag tycker var att när Kirimov dog så är det egentligen tanken enligt konstitutionen att det är talmannen som ska ta över makten eller vad man ska säga,
precis, liksom
presidentskapet. Ja. Men därifrån gick man konstitutionen och istället tillsatte då Mirziyoyev.
Precis, som var premiärminister då.
Mm.
Och det är ju inte den enda gången som man har frångått konstitutionen, har vi konstaterat nu när vi läst på. Utan det gäller ju även hur många gånger som man får väljas om som president i landet.
Tidigare så pratade du och Sabina med Marianne om Uzbekistan och vad hon kan. Hon kan ju väldigt mycket om det här området, för att det är ju ett område som hon har forskat på, just den här regionen.
Precis.
Så vi kan väl höra lite på vad ni pratar om.
Ja. Sabina, vi är här tillsammans med Marianne igen.
Vad roligt.
Ja. Trevligt att vara här.
Trevligt att ha dig tillbaka.
Ja, verkligen glad att du kunde komma igen.
Eftersom vi har ett nytt land, men du är kunnig inom det här också.
Mm.
Så det blir trevligt.
Nytt land och gamla Marianne.
Perfekt. Och idag är det Uzbekistan som står på schemat. Ett land som känns väldigt långt borta, men egentligen inte alls så långt, tycker jag i alla fall. Men vi kanske kan börja med första frågan. Varför vet vi så lite om Uzbekistan här i Sverige och övriga västvärlden? Varför känns du så långt bort?
Jag vill säga då att Sverige har då alltid tänkt på, alltså innan Sovjet och så nu Ryssland. Och då har vi alltid haft Moskva liksom som motpart.
Mm.
Och det där fick ganska förödande effekter, därför att man hade ju också Moskvas syn på Centralasien. Vilket innebär att man hade också en del fördomar. Annan kultur, andra språk och så vidare. Va? Så vi kan säga att alla våra Sovjetexperter och nu Rysslands experter var ganska oförberedda att ta upp ett sånt här perspektiv. För när staterna blev självständiga måste man ju också titta på dem så att säga, utifrån, ja just det. Så att sen efter det så fanns det väl en tveksamhet, för det var ju ganska fattigt i början. Även om det var Ryssland som tog alla statsskuld och som fanns för hela Sovjetunionen för sig. Men det var ganska komplicerat att så att säga få igång samhällena ekonomiskt. Mm. Man hade ju lagstiftning från den sovjetiska tiden, men, och då sätta sin egen prägel och utveckla en ganska stor osäkerhet. Och söka också sin identitet.
Och det här, de är ju väldigt olika, alltså Ryssland i sig, uzbekerna själva. Det är ju en helt annan religion som man, kan man säga, eliminerade nästan under Sovjettiden. Mm.
Ja, alltså det var faktiskt ganska spännande. För att det finns ju en form av sufism som är utbredd. Vi ska säga en vardagsislam, en traditionell islam. Och den är ju långt ifrån de militanta grupperna. Och när man i Sovjet, under, särskilt under vissa perioder, vill få bort allting som hade med religion att göra, då gick det här under radarn. Och jag kan nämna att man upptäckte vid ett tillfälle att plötsligt så, när de började titta på de som var medlemmar i partiet i Sovjet, att det var samma hierarki på dem som det var i den muslimska rörelsen, i broderskapsrörelsen, man ska säga, i sufistiska orden.
Mm-hmm.
Så att de hade alltså sin intakta struktur och kände varandra, röstade för varandra och så vidare. Så man hade den styrkan. Och sen var det alltså fram och tillbaka när det gällde hur mycket religion man fick ha.
Det var lite upp och ner som jag har förstått. Och nu är ju islam det som dominerar området, om man säger så.
Mm.
Och det har ju varit ganska extremt, som jag har förstått det, under senare år. Speciellt innan ledaren dog 2016.
Mm.
Rätta mig om jag har fel.
Ja, det stämmer. Förra presidenten dog då, ja.
Precis.
Men han har alltså kritiserats väldigt mycket utav alla möjliga internationella grupper som sysslar med mänskliga rättigheter och religionsfrihet. Också amerikanska och europeiska och alla möjliga, just name it. Därför att han överdrev de här farorna. Det fanns alltså extrema grupper, men det var ju en väldigt liten majoritet. Men så fort man misstänkte att någon hörde dit så blev det fängelsearresteringar. Så man hade kanske bortåt 10 000 vid någon.
Man har väl en skylt på att det har varit extremister, alltså att det har varit muslimska extremister, men att det inte har varit det egentligen, utan man har liksom...
Alltså det har funnits vissa grupper, men det är ju inte det som är vanliga. Men sen finns det ju alltid en glidande skala, så att säga, lite religiöst, mer religiöst, extrem och så vidare, i ett samhälle där ändå islam fanns.
Varför vet vi så lite här om det? Vi ser ju det genom Ryssland som du nämnde. Men...
ja, alltså de ligger ju lite långt ifrån EU om man säger så. Jämfört med Öst- och Centraleuropa och Baltikum och allt detta.
Precis.
Och sen så att de inte var så spännande ekonomiskt.
Mm.
Utan exempelvis när EU tog kontakt med de här länderna. När de blev självständiga. Då kan man säga att det var två saker de var intresserade av. Begränsa möjligheterna för tullfrihet. Till exempel på järn och på textilier. Istället för att välkomna dem, för det var ju det de hade att sälja.
Precis.
Så hade man alltså, man tog och slöt avtal med dem, men det innehöll också restriktioner. Och sen den andra biten var att man var väldigt angelägen om att de skulle komma med i den ekonomiska, vad heter det, energiavtalet som heter Energy Charter Treaty. Som då hade, man hade börjat förhandla med tidigare med Gorbachev och så vidare. Men Rysslands styrna har fram tills idag inte undertecknat dem. Men då kom man från Europa och liksom med avtalet och pennan i hand. Så alla skrev på. De är med i det.
Okej.
Okay.
Så de punkterna var man intresserad av.
Men ett viktigt arv efter Sovjet är ju just handelsförutsättningarna och sen även bomullsproduktionen. Kan du ge en djupare förklaring för varför just de här sakerna påverkar landet så mycket idag?
Ja, alltså bomullsproduktionen är fortfarande stor, men den går ju inte bara till Sovjet, men, eller Ryssland. Men Ryssland är deras viktigaste handelspartner och därefter kommer Kina. Men de har ju uran och de har olja och de har guld. Alltså det finns ganska mycket. Och sen är det ju många gästarbetare från Uzbekistan som jobbar i Ryssland.
Mm.
Så det är en kolossalt viktig inkomst för landet.
När det gäller bomullen så har vi ju läst mycket om att det påverkar landets miljö också. Framförallt vattenresurserna.
Ja, Aralsjön förstördes och det gäller ju både Kazakstan och Uzbekistan. Och det har ju, vi har i Sverige faktiskt ett sällskap som heter Aralsjöns sällskapet som vill försöka att värna om miljön.
Aha.
Eftersom det är så förstört.
Ja.
Och det har varit ett annat problem kopplat till bomullsproduktion och till textilproduktion. Och det har varit då att man använder barnarbete.
Mm.
Så att det finns många då internationella företag som inte vill importera från Uzbekistan. Men alltså de har ju exporterat inte bara till Ryssland och Kina utan de har en viktig marknad. Men det har verkligen tagit stryk på miljön.
Mm. Och man har även använt sig av befolkningen som straffarbete på något sätt. Att man alltså har, jag har förstått att man har stängt ner nästan hela landet vissa perioder när man ska skörda bomullen. Och så har man tvingat människor att åka ut och skörda.
Ja. Jo, alltså det har funnits många sådana där organiserat mer eller mindre ett påtvingat, ganska hög grad påtvingat att man måste delta.
Vad är det som hindrar produktionen förutom vattenresurserna? Är det några andra handelsavtal? För jag tänker nu sedan 2016 så läste jag någonstans om att man försöker reformera det rent ekonomiskt för att sträcka just en hand till EU och väst på något sätt. Och ha andra handelspartner. Är det Ryssland som sätter käpparna i hjulet? Eller är det bara liksom att det är så långt borta att vi har andra aktörer?
Nej, det är inte Ryssland som sätter käppar i hjulet. Det är många som kan tänka sig att importera.
Mm.
Men vi har då miljöförstörelsen.
Mm.
Och sen så kritiken när det var barnarbete.
Mm. Ja.
Så att de bitarna är viktiga. Men annars, om jag kan gå in på en annan sak.
Ja.
Så är det så att Uzbekistan har ju inte varit den som har haft störst förtroende för Moskva och Ryssland. Utan man har faktiskt hållit sig utanför den speciella säkerhetsorganisationen som finns. Och också utanför det ekonomiska samarbete som då Ryssland har byggt upp med Euroasia inom det området. Att de inte har velat vara med där. Men däremot har de, inte minst sedan de fick den nuvarande presidenten efter förra, alltså då 2015-16 när det började bli liksom nytt, så har relationerna med Ryssland stärkts med flera bilaterala möten och så vidare. Och den mesta vapenimporten kommer från Ryssland och sen från Kina.
Mm-hmm. Mm.
Så det, hela biten är ganska, eller bilden är lite motsägelsefull.
Mm.
Och ena sidan lite stopp för allt för mycket kontroll från Moskva. Men allt där man kan få ett ekonomiskt utbyte som man fortfarande har kontroll över.
Så det låter bara som en liten paradox att man, ja, man vill inte ha kontroll, men man vill ändå vara kompis med Ryssland. Så länge det,
ja, man vill finns inte att Ryssland kontrollerar.
Nej, exakt.
Ja. Men gärna handel.
Har valet haft någon påverkan på Uzbekistans demokratiska utveckling?
Alltså redan före valet, alltså sen den här presidenten kom till makten, så lovade han reformer på alla möjliga områden.
Mm.
Och på de ekonomiska områdena, skatteområden, investering. Och man tittar på hur landet står sig när det gäller business-situationer, business-climate och sådana saker. Då har det ju gått åt rätt håll. Och Världsbanken, IMF, amerikanska experter, alla möjliga experter i det och ska hjälpa dem med den här liberaliseringen av ekonomin. Och också då liberalisera statliga företag.
Mm.
Och då är det många som är intresserade att vara med. Men när det gäller de politiska liberaliseringarna, och särskilt när det gäller utveckling för kvinnor, för barn och hela den rättssäkerheten på det området.
Mm.
Och allmänt yttrandefrihet och så vidare. Där går det väldigt trögt.
Ja, som jag förstod så har han fokuserat på de ekonomiska bitarna främst. Mm. Och kanske inte så mycket på mänskliga rättigheter, om man säger så.
Vad tror du skulle behöva hända då för att Uzbekistan skulle få ett mer demokratiskt samhälle för gemene man?
Alltså, samarbete med Ryssland och Kina lär inte leda till mer mänskliga rättigheter. Nej. Och allt detta.
Mm.
Demokratisk utveckling. Men man har samtidigt omfattande avtal med USA och man har med andra länder också. Man försöker fördjupa samarbetet från båda håll när det gäller Indien, när det gäller Japan, när det gäller Sydkorea. Så man har alltså andra aktörer också med i bilden. Och som är faktiskt, alltså Indien, de har ju, de ser Uzbekistan som en viktig partner för framtida satsningar i Centralasien.
Mm.
Och också hur man ska hantera Afghanistan. Men just i det samarbetet så finns det en aktör till som är, så att säga, sitter mitt emellan, och det är Iran. Därför att Indien är ju blockerat av Pakistan, så de kan inte komma direkt till Centralasien.
Nej.
Men då har Indien förhandlat fram att en hamn och hamnstad i Indien,
mm,
liksom har de fått hyra på en lång period. Lite grann som Hongkong och Storbritannien.
Mm.
Att de alltså kan vara där och kan utveckla detta. Och det är massor av indiska företag som kan vara där. Och då kan de komma upp och transportera saker till Centralasien den vägen.
Okej,
okay. Det var intressant.
Ja, och Uzbekistan alltså ser det då. Så det är det här Iran som är med då. Och då kanske jag ska nämna också någonting annat. Att det finns en organisation som heter Shanghai Cooperation Organization. Den kom till som Shanghai Five i 96. Och klart den startade i Shanghai. Ja. Och det var helt enkelt för Kina som tog ett initiativ. För de hade ju fått nya grannar i och med Sovjetunionens, mm, upplösning.
Just, ja.
Först kunde man ju då reglera de gamla gränskonflikterna med Ryssland. Och Jeltsin var med på noterna. Och sen skulle man då få fastställa gränserna till Kazakstan och Tadzjikistan, och så därför var de fem länder.
Mm.
Och det blev såna här förhandlingar. I de förhandlingarna ingick också att man skulle, så att säga, stödja stabiliteten i länderna och absolut inte stödja några minoriteters försök till uppror och absolut inte någon religiös fanatism.
Nej.
Så att allting som kunde drabba säkerhetstänkandet och situationen skulle man motverka. Sen 2002 kom Uzbekistan med i den här gruppen och då ändrades namnet till Shanghai Cooperation Organization. Och denna organisation är jätteviktig för den innehåller handel, investeringar, kultur, hela infrastruktur, bankväsende, egna stora universitetet gemensamt i Ryssland och mycket, mycket, mycket sådant. Alla militära övningar ihop och det är jättekonstigt att det inte står mycket i svenska media om det.
Verkligen.
Så att den spelar stor roll. Det är ju inom ramen för den här organisationen som det är ju Ryssland och Kina som de stora aktörerna. Men även Pakistan kunde få gå med. Och då måste ju Indien vara med, med tanke på de spänningar som är mellan Indien och Pakistan. Just. Så Indien vågar inte stanna utanför en organisation. När Pakistan, Ryssland, Kina, alla de var med, va?
Mm.
Så de gick med. Och så har Iran stått sedan 2011 och knackat på dörren. Jag vill med. Men de fick först komma med nu, 2021. För man har varit så tveksam till...
Men de har fått komma med nu.
Ja, efter 10 år.
Mm. Det är väldigt intressant att vi inte fått höra någonting om det.
Mm.
I våra medier, som du säger. Mm. Men finns det någonting Sverige kan göra?
Sverige kan klart stödja, för det finns många NGOs som har kämpat mot myndigheter. Svårigheter att bli registrerade, svårigheter att kunna ha möten, svårigheter på alla sätt. Men som behöver definitivt ett stöd. Och sen skulle man kunna ha mer av studentutbyte. Mm. Vilket många länder kör med. Indien kör med det för fullt. Japan och så vidare. Vi har ingenting sådant i vår kappsäck. Utan vi har ju bara den uppdaterade speciella samarbetsplanen mellan EU och Centralasien. Och den är mycket mindre avancerad än vad den amerikanska motsvarigheten är.
En annan aspekt som är viktig när man pratar om Sovjet och efter Sovjettiden, det är att Uzbekistan som land har haft svårt att få hjälp från utlandet i form av till exempel lån från Internationella valutafonden och Världsbanken och sådär. Och det beror ju bland annat på brist på reformer, det beror på utbredd korruption och även att det har begått så många brott mot mänskliga rättigheter i landet.
Precis. När vi då pratar om korruption så behöver vi nämna Telia Sonera-affären som utspelades 2012. När dynastin Kiramov, alltså presidentens dotter, var inblandad i en korruptionshärma med svenska företaget Telia Sonera. Och det här är en av de få sakerna som man faktiskt har hört talas om när det gäller Uzbekistan. Och det är ju ganska tragiskt egentligen.
Mm.
Att det är när det händer sådana saker som man hör talas om det. Men Karimovs dotter, hon hamnade till slut i fängelse faktiskt för det här. Telia Sonera mutade henne för att få rättigheter att installera Telias system i Uzbekistan.
Ja, den här Telia-affären kanske är någonting som ni som lyssnar har hört om. Men Marianne pratade lite mer om korruption ur ett bredare perspektiv i Uzbekistan.
Vi lyssnar på det. Hur ser korruptionen ut i landet?
Ja, den är fortfarande hög och det står ju då... I varje sån här manifest, det på att säga. Men man lovar förbättringar. Men fortfarande så är det mycket, mycket att göra.
Mm.
Även om man kanske säger att det var värre förut.
Ja, nu har man i alla fall öppnat upp för just handel, tänker jag. Mm. Så det är väl första framstegen.
Ja, handel och investeringar.
Investeringar. Mm.
Och det är ganska intressant att när man då släppte in investerare från Ryssland. Så vill man ha oligarker med uzbekisk bakgrund. De var liksom mer trovärdiga.
Jag tänkte på det här tillbaka till odling och bomullsplantagen och sådär. Är det fortfarande så att det mesta av landet ägs av regimen så att säga? Det är inte så att man är en enskild bonde som äger sitt land? Eller hur sker den förändringen?
Du tänker privatiseringen?
Ja, precis.
Alltså man har gjort en privatisering.
Mm.
Men det är ju ofta då internationella företag som har kunnat komma in eller de stora oligarkerna som har kunnat köpa och så vidare. Så vi kan säga att de små aktörerna har fortfarande ett begränsat inflytande och möjlighet att förbättra sin situation.
Så att som enskild bond som har brukat en mark länge, den får man inte köpa loss? Utan...
Nej, alltså, eftersom de stora produktionen låg under staten, så det är klart att det har funnits privata och så vidare. Men om vi ser på utvecklingsmöjligheterna så är det svårt för de små enheterna i privatägande att verkligen breda ut sig. Även om lagarna i för sig ska verka för en förbättring för dem också. När man ändrar skattelagar och ändrar investeringsbestämmelser och så vidare. Men då handlar det också om tillgång till kapital och liknande. Man har en börs och man har fått lite hjälp av Korea för att utveckla den och så vidare. man har börjat sälja statspapper och statsobligationer.
Ja.
Och sådana saker. Så att man ser att på olika områden försöker de vara med bit för bit i det vanliga samhället. Men de är inte med i Världshandelsorganisationen. Även om de började redan 1994 att förhandla om att komma med.
Okay.
Så har de inte uppfyllt de krav som krävs innan de kan släppas in som fullvärdiga medlemmar. Så man håller på med förhandlingar, men det går i snigelfart.
Mm.
Även om den nya presidenten ansvar. Han ska sätta lite mer fart på detta.
Men vart är det vad ska man säga, vilka kriterier som är största problemet för dem just nu då?
En hel rad av upphandlingsregler, konkurrensregler, hur statsstödsreglerna ser ut och hur mycket de måste liberalisera och så vidare.
Mm.
Och sen är det ju så att de länder som redan är med, de vill ju gärna sätta tryck på de som ska gå med. För man ser det som en utmärkt tillfälle att få så mycket som möjligt fixat.
Mm.
För att underlätta för dem att eventuellt investera i landet eller på olika sätt bli aktiva.
Hur ser kvinnors ställning ut i landet?
Ja, alltså när det gäller studenter så är det bara en tredjedel cirka som är kvinnor.
Oj!
Ja, på universiteten. I parlamentet är det 30%, 32 exakt tror jag det. Och om vi ser på rättssäkerhet och möjligheter för kvinnor så är det väldigt begränsat. Vi har ju dels kvinnor på landsbygden, men man tittar också i familjen att det är mannen som styr. Det är svårt för kvinnor exempelvis som blir slagna av sina män eller på olika sätt skulle vilja ha en rättsprocess mot sina män. För att de i regel också då inte har resurserna. Jag var med på ett seminarium bara för några veckor sedan när det var en diskussion om hur då kvinnliga advokater försöker förmå andra kollegor att ta fall som gäller kvinnor utan resurser.
Mm-hmm.
För att kunna hjälpa dem till domstol. Men det är stora grupper av kvinnor som inte har råd att så att säga hävda sin rätt i samhället.
Men det är väldigt mycket patriarkala strukturer då, tänker
jag.
Och är kvinnorna mestadels hemma då? Hemmafruar, tänker jag, eftersom de inte har råd. Eller?
Ja, alltså det finns ju de som jobbar, men om du säger att även om när de bor på landet, små byar, så har de väl, jobbar de jättemycket, men det är kanske obetalt eller väldigt lite betalt.
Jag förstår att under Kiramov så var väldigt stor del av befolkningen väldigt fattig. Hur har den utvecklingen skett liksom rent socialt för befolkningen? Har man fått det betydligt bättre sedan 2016?
Nej, inte alls så mycket som man hade kunnat önska. Det är fler aktörer i den finansiella sektorn. Men det är både utländska aktörer och inhemska. Och jag nämnde uzbekiska oligarker som kommit dit och så vidare. Så vi ser samma gap i ekonomin som vi ser överallt i världen.
Mm.
Att vi ser att vissa blir jätterika och andra kommer inte med på tåget.
Så den vanliga människan känner inte av den här skillnaden då?
Nej, alltså det har lovats liksom bättre utbildning och bättre allt möjligt. Och liberaliseringar på olika håll. Men jag kan säga att landets ekonomi har gått i rätt riktning. Man har en ordentlig valutareserv. Man har haft en relativt hög tillväxt. Alltså nu efter pandemin så räknar man med 6% och så vidare.
Mm.
Så att en hel del siffror pekar ju ändå mot att det borde kunna droppa ner mer resurser till en större del av samhället. Och att man har då påtalat bland annat från Världsbanken och från andra institutioner att vi måste lägga ner mer resurser för utbildning. Och där har vi det ju alltså intressant att se hur vissa länder tar in många uzbekiska studenter.
Mm.
Men vi har ju inte precis gjort det.
Hur ser livet ut för landets minoriteter?
Ja, alltså kristna har inte det särskilt lätt. För det är fortfarande problem att vara kristen i landet.
Mm.
Hinduerna är inte så många. Men om man ska tro då lite uttalande då på det här högnivåmötet mellan Indien och Uzbekistan så är båda intresserade av att det kanske ska vara mer och mer samarbete ömsesidigt. Men de är alltså så liten grupp så de har inget inflytande. Annars är det ju huvudsakligen som vi tittar, de är muslimer. Det är en så överväldigande del av befolkningen. Och man ser då på att det finns ju i Centralasien ofta då från de kringliggande länderna och så vidare. Och det som har varit mest på tapeten har varit mellan Tadzjikistan och Kirgistan. Och sen nu när det gäller Afghanistan. Så tadzjikerna hävdar att de som är tadzjiker i Afghanistan måste ha en roll också i framtida politiska makten i var representerad ordentligt i Afghanistan. Så diskussionen är mycket, men jag har inte sett att det är just nu några grupper som för fram motsvarande saker tydligt i Uzbekistan, medan grannländerna har poängterat det här. Jag nämnde Indien och Uzbekistan.
Mm.
Men i Indien så finns det flera forskningsinstitut enbart inriktade på Centralasien.
Mm.
Och jag jobbar med ett av de instituten.
Jaha.
Sen nu 14 år tillbaka tror jag det. Och det är liksom självklart i Indien att de har sin gamla historiska samvaro eller närvaro i Centralasien och också delat kulturen och så vidare. Och de ser det som gemensamma kulturarvet ska verkligen lyftas fram.
Mm.
Precis som många andra länder som vi har pratat om så har man en relativt ung befolkning.
Mm.
Om vi jämför med Sverige så har Uzbekistan ungefär 28% av sin befolkning som är under 15 år, medan vi i Sverige har ungefär 17. Och i Uzbekistan så är det nästan bara 4% som är över 65, medan vi i Sverige är nästan 20%.
Det är egentligen där den största skillnaden ligger.
Ja. Och det kan man ju fundera på vad det beror på. Dels har vi förstått att det har skett en stor utveckling av landet de senaste åren. Så att det har blivit en befolkningstillväxt.
Mm.
Och att det är det som har gjort att det är en ung befolkning. Men sen kanske det inte är så lätt att bli gammal där heller.
Nej, precis.
Som vi har det här.
Det har varit komplicerat med samarbetet mellan centralasiatiska länderna, alltså som en grupp. Jag nämnde att vissa är med och jobbar i de organisationer som Ryssland har skapat, och de är med i Shanghai Cooperation Organization, men då är det ju inte de som är huvudaktörer. Men nu under de två senaste åren så har vi sett en öppning. De har haft högnivåmöten, de börjar titta på deras gemensamma nämnare, och Turkmenistan är också med. För annars så brukar de hålla sig utanför alla typer av avtal och tala om sin neutralitet och så vidare. Men i det här fallet så börjar man säga så att här bygger liksom det här Belt and Road-projektet, alltså som Kina gör, Sidenvägen.
Mm.
Och då liksom Kina ser ju liksom det som en fartsträcka genom Centralasien. Men nu börjar de säga så att vi måste ju se till att vi gör investeringar. Så att vi också själva utvecklar vårt samarbete. På transportsidan, på en massa områden. Och de talar också om sin gemensamma kultur.
Mm.
Och med tanke på att det inte är så lätt alltså varken i Kina eller egentligen i Ryssland och hävda andra, speciellt inte Kina. Så kan man nog säga med befolkningen i Kina. Alltså de uigurerna. Så är det ju faktiskt också kazaker och andra som har hamnat i de här träningslägren. För man liksom kör ju, ni är alla inte kineser riktigt. Nu ska ni träna och bli kineser.
Mm.
Så det finns alltså en låg profil rörelse av att det här är inte okej. Okay. Och jag antar alltså, nu börjar jag komma med, ska vi säga, gissningar.
Ja.
Men jag känner att det här har tagit fart. Det här talet om kulturellt samarbete i Centralasien. Och inkludera Turkmenistan. Och de ser på sina gemensamma nämnare. Så har nog den fruktansvärda utvecklingen bland uigurerna. Eller det som de möter i Kina. Fått Yang att reagera. Men ingen vill ha bråk med Kina. Ingen vill ha bråk med Ryssland. Och så där, vi är med i alla. Så vi gör vårt. Men här vill de ha sitt eget.
Mm. Men det är ju härligt att de har i alla fall kommit alltså, överens på den punkten i alla fall. För det är ju inte lätt att ha två stormakter på sin sida.
Exakt.
Och vara neutrala.
Nej, precis, va? Och då kan man tänka sig då också att de kanske inte vill ha, alltså även om det finns konflikter med minoriteter eller så, att man ändå försöker lösa dem, därför man ser att det är en mycket värre fråga vad som händer med uigurerna. Så det kanske varit en intressant tankeställare.
Marianne, tack så jättemycket för att du kom hit igen.
Tackar för att jag fick komma.
Stort tack.
Det är så trevligt att träffa er alla.
Och så hoppas jag att vi kan få igång utbyten med studenter.
Ja. Bra tips. Det är väl någonting Sverige borde kunna göra, känner man. Ja. Att utbyte av studenter brukar alltid vara...
För att öka kunskapen för oss alla.
Ja, fast, alltså man har ju blivit så dålig på det. Sen vi kom med i EU och vi ändrade reglerna på universiteten. Så tidigare fanns det ju massor med utländska studenter från... Kina, Indien och överallt ifrån och Latinamerika, överallt utanför EU. Men nu får de ju betala så mycket.
Mm.
Och om man ska betala så mycket då...
Det blir svårare.
Ja, det blir det, för att vi har ju också svenska språket som är en tröskel.
Ja.
Att de hellre söker sig till ett ställe där de kanske inte behöver lära sig svenska, utan om de kan engelska eller lära sig.
Precis. Bra, tack så jättemycket.
Mm. Tack för det här.
Och, så hoppas vi att du kommer tillbaka.
Ja.
Framåt våren när vi har något annat intressant land.
Ja, ja, jag ställer upp. Ni är så trevliga.
Det kommer fler.
Jag ser fram emot det. Nu ska jag äta min bulle.
Ja.
Äta upp det.
Ja. Thank you.